En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
En influencers mamma har gått loss i kommentarsfältet på TikTok och det landade inte jättebra. Hanna Friberg har, hör och häpna, snattat under ett event. Och Kanye West påstår att Kim Kardashian fejkade rånet i Paris. Och pappi Santana vill bli rumsren. Det är en ny nöjesvecka. Jag heter Annie Månsson och varmt välkomna till ett rent nöje!
Yeah! Bra, Annie!
Så bra!
Jo, alltså kanske ska bli nyhetsuppläsare.
Alltså typ. Och vilka spännande ämnen du har valt.
Ja.
Nu sparkar vi Nathalie Demir
alltså,
Adriana.
Nu sparkar vi igång det här avsnittet tänkte jag. För
det gör vi.
Hej, säger vi till Stina Dahlgren.
Hej!
Kul att du är här.
Ska jag få vara här?
Mm. Och sen så har vi ju Emanuel Silva på plats i studion.
That's me.
Det här är en trio som aldrig vi har hört i podden förut.
Nej, och vi får se om det här blir bra eller inte.
Det kan bli första, men det kan också bli sista gången.
Det kan bli så.
Så njut.
Men jag, tycker det
är väldigt spännande att det är vi den här gången. Jag tror att vi kommer ha en härlig dynamik. Och jag är lite så full i fan idag.
Nu jävlar ska vi visa vad skapet ska stå.
Ja,
så vi får se vad som händer.
Det här har vi saknat. Emanuel har ju hoppat in som programledare för Nathalie de senaste 2 veckorna.
Gud vad torr och tråkig man är, va?
Ja, men nu är det ju jag då. Och jag lovade ju förra veckan att det inte skulle bli alltså det stora sexavsnittet 2.0. Nej. Och jag har ändå försökt hålla mig till det. Så det är lite mer pryda ämnen.
Men även ifall det inte är några sexämnen så är det väldigt rafflande ämnen tycker jag.
Absolut, och vi kanske ska hoppa in i det första. För det handlar ju om Emanuels favoritinfluencer, Hanna Friberg.
Är det inte allas favoritinfluencer?
Jo, jag tycker det.
Är det det? Ni,
ja. Alltså the queen of the world.
En av mina också.
Okej, er favoritinfluencer kan jag berätta är liksom en kleptoman.
Jaså?
Nej, men så här var det. Hon har varit på ett event för Lindex. Och det är ju inget nytt att liksom våra influencers går på event och att de sen visar upp sina gratis saker. Men Hent har rapporterat att Hanna på sin Snapchat berättade att hon snattade flera av dekorationerna under det här eventet. Jo, hon visade upp ett väldigt stort och lyxigt vinglas och lite silversmycken. Och sen så sa hon även:
jag har ett erkännande to make. Det är att jag snodde dem här igår. Alltså, vi bara snodde grejer från eventet, men hur fina var de inte?
Och sen fortsätter hon:
jag är så glad, men gud är jag en hemsk person. Jag har aldrig snott något i hela mitt liv och så ska jag liksom sno på event.
Och sen till videon så skriver hon att hon har blivit en kleptoman.
Förlåt, men det är väl bättre att hon snattar på event än att hon snattar hemma hos en kompis eller i en butik?
Säga.
Ja, vad tänker ni? Får man gå på event och snatta saker?
Gud, det här blir en podd om etik och moral här nu. Vi har ett scenario som vi ska bena ut.
Mm.
Min spontana tanke är så här. Nu ska vi se hur jag ska uttrycka mig så att det blir politiskt korrekt.
Så du blir bjuden på
politiskt
event.
Korrekt, Emanuel.
För jag är så här. Nu får vi se om vi kan ta med det här. Men jag har en åsikt.
Är den kontroversiell?
Som typ är att man inte kan sno från ett stort företag. Eller det är mycket lindrigare när man så här. Om någonting snattas från ett stort jävla, vad ska man säga, jättestort företag, så kan inte det vara lika illa som om man snattar från någon liten småföretagare som gör egna broscher.
Men menar du då att det är okej att gå till ICA?
Nej,
exakt det jag skulle säga också.
För det är väl om något ett väldigt stort företag.
Nej, det är naturligtvis inte rätt och riktigt att snatta.
Nej.
Men ni förstår ändå lite samma låda. Sen var det ju ett vinglas.
Ja.
Det är ändå så här.
Det var väl dekorationerna på?
Enligt Hent då så var det ett stort vinglas och det fick vi även se en bild, en screenshot från hennes Snapchat när hon visar upp det här stora vinglaset.
Jag trodde det var själva dekorationerna på.
Ja, men och sen var det 5 stycken silversmycken. Det kan vara dekorationer som har suttit runt glasen.
Ja, precis. Jaha, jag fattar inte att hon snodde. Liksom,
hon snodde glaset också.
Men så här då, vinglaset kanske är lite värre, men så här krimskram som har legat på bordet på ett event, om hon tar med sig en sån.
Alltså nu ska jag avslöja ett och annat.
Ja, please do.
Då ska vi se.
Jag har varit på så många influencer-event. Nej, men jag har varit på en hel del. Både mest i jobb, men ibland också medbjuden. inte snatta så mycket saker på influencer-event.
Av dig eller har du sett
av
det här?
Andra.
Av andra.
Jag har faktiskt aldrig snattat, tror jag.
Nej.
Jag kan inte ta gift på det. Men, nej, men man ser så mycket folk som snor med sig saker. Sen är det också så att det delas ju ofta ut goodiebags, som ni var inne på. Det är ju en per person. Det är så många som tar flera påsar och som håller på och lägger över. Och också när man då, om man får de här goodiebagsen, de är ju väldigt bra att lägga ner saker i. Folk lägger ner så mycket saker och de säger, och en del är lite halvärliga och säger men jag har en kompis som skulle gått på eventet och som inte kunde komma, så jag tar åt honom eller henne också. Man är så, tjena att du gör det. Alltså det snattas jättemycket saker. Inredning, dekoration, sådana här, man kan ju vara skåla med protein, bars eller godis eller chips eller dricka, det läggs ner i väskor, i goodiebagspåsar.
Alltså att de tar barsen och, eller vad, att de tar vad då?
Ja, att man liksom lägger ner massa, men också att man stjäl olika typer av inredning eller saker som står fram eller.
Ja, men för att liksom ta en extra goodiebag tycker jag är en sak, men att ta själva dekorationerna som har köpts in för event, man vet ju inte ens, är de inhyrda för att vara där? Jag menar, porslin och sånt, det är inte så att Lindex sitter på 48 tallrikar. Nej. Det har de säkert hyrt in.
Och att ta, och ta inredning, det är ju grovt.
För det
ändå.
Tänker jag, vadå, ska man gå liksom till en fin sal och ta en lampa?
Ja, precis, är det så? En stol som jag tar med mig, den vill jag ha till mitt köksbord här.
Mm.
Eller vad, har du några mer konkreta exempel på saker som du vet har snotts?
Ja, nej, men så typ ljusstakar, fina ljushållare och sånt. Väldigt praktiskt att slänga ner den här goodiebaggen som man har med sig.
Men det här, Emanuel, du får gärna bara komma lite närmare micken.
Det här säger ju någonting... Det här säger ju någonting om hur giriga influencerbranschen är.
Och de som redan får så mycket gratis. Vi vanliga dödliga. Vi får ju ingenting.
Kan vi få lite
smula? Då skulle jag säga att enligt min statistik då, källa mina erfarenheter, det är att kanske de allra största, de gör inte det här. Mm. Det här är oftast lite mindre influencers. Mm. Eller nyare typer av kändisar som precis har kommit upp sig. Som blir lite, så mycket vill ha mer.
Ja. Ja. Men vad tänker vi om att hon pratar så öppet om det då?
Det är ju därför jag älskar henne.
Ja.
Alltså jag blir så, det är ju så roligt.
Ja. För det är ju verkligen kul, för jag kan tänka mig som Sina säger att det här är väldigt vanligt när man är liksom i ett rum med massa saker och man blir galen och tar massa. Men att en av våra större faktiskt går ut och berättar och stolt visar upp och skriver, jag har blivit kleptoman. Det finns ju ändå något underbart i det.
Gode Gud, får jag ta en tårtbit till? Ja, det får du.
Men det som jag tänker, för jag har inte gått på så många event, inte du bjuden på något sånt. Bjud gärna in mig. Men typ när man har varit ute på jobb, typ när jag var på Let's Dance-finalen, då så fanns det i pressrummet goodiebags. Och det var Minopasta, det här Ingrossos. Det var en stor, fet jävla Marabou-choklad. Alltså det var en rejäl jävla goodiebag som jag då givetvis inte tog, i och med att jag var där och jobbade som reporter. Men det som slog mig då var så här, gud, det här är... säkert inte en särskilt fin goodiebag i samma, alltså om man jämför. Men det var ju fina grejer. Så därför då att folk är så giriga att de tar två. För att alltså en sån där goodiebag för mig, det var så här, gud, att få en sån är ju en lyx.
Ja.
Och det är så här, det är fina grejer ändå. Så det förvånar mig lite det du säger, att folk är så, tar två.
Eller ännu värre då, att de smyger med och tar en påse men tar från en annan och lägger i sin. Så det ser ut som att de har en.
Ja.
Men de har dubbelt så mycket i den.
Ja, men det låter ju ändå som att vi landar i att det var helt okej.
Man vill ju veta vad Lindex tycker.
Ja, verkligen. Det får jag se till.
Lindex.
Jag ringer Lindex och vi går vidare till nästa ämne. Vad säger ni om jag säger du äter fika och bullar?
Vincent, du käkar allting för fan. Du kom in 40 kanelgifter, jag fick två.
Tack!
Tack!
Tack, säger du, Emanuel.
Men gud, är det här någon referens nu som man ska ta? Gud, det står helt still.
Det står helt still i era huvuden.
Vad säger du, Annie?
Jag säger, jag äter tits tuttar.
Va?
Det är ju...
Jaha, Papi Santana.
Jaha, ja!
Det är ju en ikonisk rad ur Papi Santanas låt Fika och bullar.
Just det.
Och... det är ju en artist som har gjort sig, alltså man kan ju ändå säga att han har gjort sig känd genom sina kontroversiella låtrader och ja, lite sexuellt laddade texter.
Jag får bara upp fittfis i huvudet.
Det
här skulle vara en sexfri podd.
Alltså är det det vidriga storet ni har hört? Eller?
Ja,
Jag vill inte.
Nej, 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 det, absolut det, inte tjejma, men bara ordet hur det låter. Ja. Men bara ordet som det låter när man säger det.
Mm. Absolut. Och hans texter som innehåller fittfis och diverse, de är ju inte alltid så uppskattade. Och han har ju ibland blivit avbokad. I somras blev han avbokad från Arvika Hamnfest för att invånarna där tycker att hans texter är för olämpliga. Men i en ny dokumentär på SVT så berättar Papi Santana nu att han ska bli mer rumsren så att han kan få spelas på radio, hamna på topplistor och att han inte avbokas.
Oj då.
Vi kan ju lyssna på vad han själv säger.
Jag vill bli störst i Sverige och jag vill komma alltså, högst upp på topplistan. Då tänker jag så här, då får jag anpassa mig lite efter branschen och typ så här, lite snällare texter. Den här vintern, våren ska bli min tid där jag visar att ja, men det är liksom min starka sida, att skriva låtar och inte bara karaktären Papi Santana liksom.
Jag skulle aldrig våga med min grann för lite pussy. Kula hela branschen, hela smutsig. Bort dem är feta sina hakar i Gucci.
De vill se mig. Alltså, om vi ska släppa denna som första singel, men vill göra mer rumsrena låtar, då är det att ta bort några ord i början. Alltså det enda jag säger, jag skulle aldrig bråka med min grabb för lite pussy. Men det känns också som en sån, alltså det känns som en sån grej som en typ Spotify-listor skulle snea på liksom.
Men ja, här får vi då alltså följa med Papi Santana in i studion när han ska tvingas byta ut ord som pussy och knullar i sina texter. Vad tänker ni om en ny städad Papi?
Jag tycker att han har ett dilemma framför sig, för ja, att jag tänker, nu vet jag inte om man ska kalla det USP, men jag, nej, gör det. Hans USP som artist är ju att han är gränsöverskridande i sina texter.
Exakt.
Så jag har väldigt svårt att se hur hans rumsrena texter, men att det ändå ska vara samma budskap, ska slå, för det blir ju bara att det blir mindre tandlöst och mindre skarpt.
Mm.
Tänker jag att det finns en risk för i alla fall.
Ja. Jo, men jag kan också känna att nu har han börjat så här. Det är väl lika bra att stå på sig och köra på. Han har ju byggt upp ett varumärke lite på grund av det här.
Ja, men jag skulle säga att han har byggt hela sin karriär på att vara gränsöverskridande.
Kontroversiell.
Ja,
och liksom så, vad fan säger ut. Du? Eller vad sjunger du? Att man reagerar så?
Exakt, det är ju därför hans låtar har slagit på typ TikTok. För att det är liksom de här väldigt tokiga raderna ibland. Men som har ett ganska skönt beat till sig som man vill göra en video till.
Mm. Samtidigt är det, jag vet inte om det är en trend vi ser, jag tänker på korslagda kukar som tog bort kukar i sitt namn också för att få spelningar. Så att,
men vad gjorde de det innan de var klara för Mello redan?
Ja,
ja, och både de och SVT har sagt att det har egentligen ingenting att göra med Melodifestivalen. Det var mer för att de ville få fler spelningar. Det var många som inte ville boka dem för att de hette det. Så nu heter de ju bara korslagda.
Mm. Intressant. För jag tänker, om man jämför med typ Felicia då, för detta Fröken Snusk.
Ja.
Säg att hon då skulle fortsätta på epadunkstemat men skulle ta bort rid mig som en dalahäst-viben.
Mm.
Då tror inte jag att hon hade blivit en ny etablerad artist som hon ändå har blivit nu.
Mm.
Men nu har hon ju liksom bara bytt vibe helt.
Helt,
ja. Hon sjunger på engelska, det är lite K-pop-vibe. Ja. Därför har hon lyckats rebranda sig, men när han bara ska tona ner sig och inte rebranda sig, så är jag svårt att se. Ja, det kommer bli en utmaning, som sagt.
Ja, för det känns ju som att om man har som artist ett vinnande koncept, är det liksom, det känns ju inte självklart att man har kvar sina fans om, nej, man då går bort från det. Vem ska vara hans målgrupp, tänker jag? Alltså rent spontant.
Ja, samtidigt så kanske det är så. Vi vet ju inte allt. Han kanske har fått jättemånga avbokade spelningar, eller han och hans team kanske försöker ligga på om att få spelningar och får höra att nej, vi kan inte det med de texterna och låtarna du sjunger. Om man då får höra hela tiden nej, 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 det kommer inte hända för att du sjunger såna här låtar. Kanske det till slut blir att man bara, okej, men då testar vi.
Ja.
Så jag tänker att han kan väl testa och se hur det går.
Absolut. Mm. Men vad tycker ni? Lyssnar ni på Papi Santana? Och tycker ni att texterna är lite gränsöverskridande?
Det är ingenting jag lyssnar på hemma i mitt kök, så att,
nej,
säga.
Hemma i köket där det lagas grytor och grejer. Nej, alltså typ 2023. När var det han slog igenom? Var det typ 2023?
Ja, jag skulle säga att med Pollen blev det stora genomslaget.
Ja, alltså då kunde ju en och annan låt alltså hamna på någon förfestlista, absolut. Ja. Men inte i hemmets trygga vrå, nej.
Nej. Nej, jag skulle säga det är ändå lite om min guilty pleasure.
Är det så?
Musik. Alltså kan ändå ta på en liten text och tänka, oj då. Alltså, vad är det jag lyssnar på?
Ja.
Men i dokumentären så är vår kära, kära kollega Marcus Larsson med. Ja.
Gud, det visste jag inte.
Och han säger så här om Papi Santanas texter.
Sverige släpar ju fortfarande lite efter i debatten om vad musik som riktar sig till unga får vara. USA är mycket före när det gäller hiphop till exempel. Om Papi Santana hade varit i USA så hade vi absolut inte uppfattat honom som kontroversiell överhuvudtaget. Han hade varit en i mängden. Jag är inte så säker på att vi ens hade lagt märke till honom.
Det är så olika ton på honom i den här podden och i en seriös dokumentär.
Jag tänkte det. Var är Marcus Larsson när vi behöver honom som mest? Inte här. Men håller ni med? Tror ni att Papi Santana hade liksom blivit så här hårt stämplad om det var i USA?
Oj, vilken bra fråga. En fråga som kräver en expert som Marcus Larsson.
Ja.
Nej, alltså i USA så är det ju inte samma typ av stigma kring sexuella texter överhuvudtaget. Alltså det är ju 10 gånger värre och ingen rynkar på näsan för det.
Fast då skulle jag... Ja, fast jag håller inte helt med, för samtidigt är ju både Storbritannien och USA mycket mer pryda med vad som får spelas på alltså radio och sägas på tv på ett sätt. Men jag tänker att förbudet blir ju i sig lite spännande. Ja. Vilket gör att de som bryter mot det här förbudet blir väldigt stora i en viss målgrupp.
Mm.
Om ni förstår vad jag menar.
Mm. Men ja, kanske är svårare för just radio, men tror ni att vi som svenskar är lite mesiga och lite mer överkänsliga?
Alltså vi är ju absolut lite mer PK.
Ja, exakt.
Och sen handlar det ju också om att han sjunger på svenska, eller rappar på svenska. Alltså om de här budskapen, om han hade sjungit på engelska, så hade det här spelats på Rix FM. Mellan klockan 5 och 6 när alla barnfamiljer ska till träningen och liksom det blastar och ingen kommer hade tänkt på någonting.
Mm.
Men när det är på svenska så blir det ju lite mer intimt.
Mm.
Typ.
Tror ni att om man är mer vulgär, att man har lättare att slå igenom?
Ja, kanske. Vilka har vi? Vi har Fröken Snusk då.
Mm.
Papi Santana. Har vi några fler liknande?
Alltså, man kan ju gå way back. Ja. Eddie Medusa.
Älskar att ta det exempel.
Den goa könsrocken.
Ja, men och sen beror det väl lite på också vad man menar med att slå igenom. Mm. Därför att det är ju helt andra låtar vi ser på Spotify till exempel. Ja. Då, eller YouTube eller vad du vill. Det är ju helt annat än vad som faktiskt spelas på mycket i alla fall utav radiostationerna och syns på TV. Det är två helt olika saker.
Mm.
Men det var ju ändå fenomenet Papi Santana som slog igenom.
Ja.
Mer än musiken och artisten.
Jag skulle faktiskt säga samma. Hur, liksom, hur vulgära och fula i mun kan ni vara?
Du, det vet du väl. In på småtimmarna.
Vad är det för fråga?
Så, då har Annie blivit programledare. Men,
vulgära, vart någonstans?
Jag tänker på de här TikTok-trenden när man stänger in ett barn i ett rum med telefon och säger du får svära hur mycket du vill. Har ni sett dem? Jag älskar de videorna. När de bara står här och fucking bitch.
Ja.
Fast det är också kul. Ibland är de ju också gulliga när det enda de kan komma på är typ, du dum.
Jag älskar dem. Det tänkte jag att ni kunde få göra. Ni får fritt fram, vi bipar alltihop. Säg de fulaste orden ni kommer på.
De fula.
Jag vägrar säga fula ord.
Okay.
Jag kommer inte, Emanuel.
Jag kan säga så här.
Ni spelar inte.
Så här. Med tanke på min kristna bakgrund så svär jag ändå ganska mycket. Men jag är ju också i en sån situation där jag oftast hamnar i formuleringar som fy bövelen.
Ja.
Alltså du vet.
Ja, du har närmare dit. Okay.
Jag har ju ett ord jag tänkte på direkt.
Vilket var det?
Det var
Gud, men
det skulle ju bipas. Det skulle ju bipas, eller hur?
Ja, vi får bipa.
Det var därför jag talade ut.
Vi säger i alla fall lycka till Papi Santana.
Verkligen.
Hoppas din rumsrena karriär går kanon. Kom ihåg att följa Ett rent nöje i din poddspelare eller i Aftonbladets app så att du inte missar några nya avsnitt. Och det är jätteviktigt att rata oss 5 stjärnor. Om ni lyssnar, om ni uppskattar, ja men ge oss då en 5. Följ oss och be a effing supporter.
Säg till dem.
Säg till dem. Alltså verkligen.
Du sa det bättre än mig, för jag var ju så, ge oss 5 stjärnor. Du var ändå lite mer så.
Ja, nej, vi älskar att göra den här podden och vi tycker det är så kul att många lyssnar. Men ni får också gärna liksom fortsätta göra det. Vi heter ju som sagt Ett rent nöje och ni hittar oss överallt där poddar finns. Kommer ni ihåg för 9 år sedan när Kim Kardashian utsattes för ett rån i Paris?
Ja, jättehemskt.
Det var hemskt. Och det, alltså, det var ju stora rubriker. Men ja, och under inbrottet så fick rånarna med sig smycken till ett värde av ungefär 96 miljoner kronor.
Var det så mycket?
Ja, det var så himla mycket dyra smycken. Däribland hennes förlovningsring som hon fick från sin exmake Kanye West. Och hon har ju berättat efteråt att hon var liksom väldigt rädd under tiden rånet ägde rum. Hon trodde att hon skulle bli våldtagen och dödad och hon blev bunden med buntband och grejer. Men det dröjde ju fram tills i våras, tills rättegången drog igång och det slutade med att 8 personer dömdes till fängelse. Så det här är ju i ropet igen nu då, för att i det senaste avsnittet av The Kardashians så får vi följa med under rättegången. Och då berättar hon att flera i hennes närhet trodde att hon liksom fejkade att rånet hade hänt för att hon skulle få uppmärksamhet. Och då lät det så här.
People even in the vicinity near us, like questioning if this really happened.
Even my ex-husband had said, you know, and you faked your robbery for a TV show. And just to think that someone wouldn't believe you is like, that's so close to you, that should know you, that should know how much that affected your life. It just really bothered me for, like, you don't know who I am.
Gud vad hemskt.
Då, ja, får jag säga någonting? Eller
ja,
någonting?
Kör!
Jag vill säga att jag har ändå starka bevis på att det här faktiskt har hänt på riktigt.
Du sitter på bevisen.
Jag sitter på bevisen.
Har du var där.
Har ni sett henne skådespela i den här tv-serien?
Ja, det är sant. Det är inte bra
skådespel.
Nej.
Och har ni då sett hennes alltså, förtvivlan och de här scenerna i Keeping Up with the Kardashians när det här hände. Hon kan inte skådespela sådär
Nej.
Bra.
Nej.
Det är en väldigt bra spaning. För det som vi alltså får se här då i Disney Plus-programmet är ju att en av personerna som inte trodde på att rånet någonsin ens hade ägt rum var hennes dåvarande man, Kanye West. Och hon började gråta av liksom, tanken på att någon inte tror på henne och att det bevisar att de inte vet vad hon är för typ av person. Och med facit i hand så vet vi ju att Kanye hade fel. Det är rånare som har dömts för det här. Men vad tänker ni om att Kanye faktiskt anklagade sin fru för att hitta på allt det här bara för att göra det en bra tv-show?
Alltså först och främst så är ju Kanye en karaktär i sig. Som oftast är ute på villovägar. Men alltså för det man tänker, eller det jag reflekterar över när jag ser det här, det är ju att det här rånet är ju så otroligt anmärkningsvärt att hur den var det här för 10 år sedan, sa du?
Ja, 2016.
Den här typen av rån sker ju inte idag. Mm. För att kända människor har såna otroliga säkerhetsteam runt sig.
Mm.
Så det är ju som att det är en film nästan. Men med det sagt så har jag aldrig tvivlat på att det inte skulle stämma.
Nej.
För visst, de har ju målat upp scener i The Kardashians på olika sätt. Och vad kallas det? Orkestrerat saker.
Ja.
Men precis som du säger, det här är känslor som man inte kan fejka.
Mm.
Ja, men sen får man ju tänka på dels då att Kanye West är och var psykiskt sjuk. Men precis, jag tänkte också på det att han har väl säkert varit med om att det har skett ganska mycket fejkade scener och saker de hittar på i Kardashians. Mm. Som kanske ligger i bakhuvudet på en lite psykiskt störd människa. Mm. Och ja, han är som han är. Men det är fortfarande... Gud vad hemskt känner jag för Kim att inte ens, alltså ens egen,
din egen man
är på dig. Det är ju det.
Alltså, ja, för jag tänkte verkligen på det att så här, tänk att komma hem. Du har liksom blivit utsatt för ett rån. Hon berättade att hon tejpades för munnen, tejpades för ögonen. Hon var fast liksom. Och tänker jag kommer antingen bli dödad eller våldtagen. Mm. Och det blir av med liksom smycken som betyder jättemycket för dig.
Hon har ju berättat att hon tänkte på vem kommer hitta mig här.
Exakt.
Kommer Courtney komma in och hitta mig
och
här?
Och bli ärad för livet.
Ja. Mm.
Och så kommer man hem till sin man och berättar om det här. Och hans reaktion är, nej, det där hittar du bara på för att ni ska göra en bra tv-show.
Mm.
Alltså jag tycker det är fruktansvärt.
Det är det verkligen.
Ja, sinnessjukt faktiskt.
Det är helt galet.
Och ändå att hon har kommit ut på andra sidan nu, såklart är hon ärrad för livet. Mm. Men man hade ju kunnat bli ärrad på ett sätt där man inte kommer tillbaka till sitt normala jag.
Ja, men gud,
alltså verkligen
ja.
PTSD på en nivå där man... Ja, men inte kan fungera för resten av livet, tänker jag.
Ja, och hon berättade alltså också i programmet att hon har ju inte vågat bära diamanter efter det här. Kanske inte är ett problem som vi hade haft om vi blev rånade, men det är ju en känsla hos henne liksom. Det är viktigt för henne att bära fina smycken, men efter det här kunde hon inte det. Så trots att hon blev liksom så här ombedd att inte bära smycken i rättegången för att det inte såg så bra ut att komma med värsta diamanthalsbandet, så var så, jo, nu ska jag göra det för att nu har jag liksom tagit mig ifrån det här. De har begränsat mig under så många år.
Yeah.
Nu ska jag bli the Kim K again. Yeah. Som dök ju upp med alltså diverse diamantsmycken, ett halsband.
Ja. Men det är lite som Bianca, tänker jag, rättegången mot stalkern.
Mm, exakt.
Som kom i någon kort kjol, kort klänning eller vad hon hade på sig, och som sa att det, jag vill bevisa för honom att du kan inte bestämma över mig.
Jag tycker det är så bra. Mm. Och som sagt, med facit i hand så har ju faktiskt Kim blivit utsatt för det här rånet. Så Kanye West hade fel igen.
Ännu en gång.
Surprise, summa summarum.
Det har uppstått en diskussion på TikTok som jag tänker är lite intressant att prata om. Det började med att en mamma till en känd kreatör kommenterade en annan tjejs video på ett sätt som liksom kunde tolkas som att hon kroppshånade henne. Och då riktades inte kritiken direkt mot mamman, utan det var istället liksom profilen som fick ta emot massa kommentarer om det här. Och då tänker jag så här, hur mycket ansvar ska våra kändisar egentligen behöva ta för vad deras föräldrar eller vad deras familjemedlemmar gör? Vad tänker ni?
Ja, kort och gott ingenting alls. Alltså varje vuxen människa har ansvar för vad den skriver. Sen så här, ja, rent logiskt så förstår man ju att folk går in då på den kända profilens, alltså hatare ska man inte säga heller. Mm. Men det är klart att kritikstormen naturligt då kan hamna på den offentliga personens sida.
Mm.
Men det är ju inte hon som bär ansvar för någonting av det här.
Nej.
Det är också väldigt konstigt. Varför ska man hoppa på någon för vad dens förälder har gjort?
Jag tänker att det kan vara så här, ja, folk känner till den här profilen. Man vet att det handlar om hennes, den personens mamma.
Mm.
Ja, då är det snabbaste, enklaste, quote unquote. Ja, då går jag in på profilens sida och skriver min kritik.
Mm.
Så alltså, förstår du, men det är svårt att förstå varför folk... Jag har jättesvårt att tänka varför människor gör så.
Men om både mamman och kreatören hade varit liksom kända, hade det varit skillnad då, tror ni?
Nej, alltså nej, för att det är ju fortfarande den personen som har skrivit som ska bära ansvaret.
Mm. Ja, men för jag tänker, det många liksom mammor dyker ju upp i media. Alltså jag tänker direkt på typ så här Markoolios mamma Irma som fick ett eget program i TV4.
Folk frågar autograf, det är jätteroligt.
Jag tänker på Irvin Törnbloms mamma Marianne, alltså hon var ju känd innan. Mm. Men när hon var med i Förrädarna och skapade lite rubriker där med respekt.
Respekt!
Mm. Då sökte man ju Edvin och var så här, har du sett? Vad tänker du om det här?
Ja.
Det var ju inte mega kritikstorm där kring, men ändå det är liksom, man går ändå till barnet för att föräldern har gjort någonting.
Ja.
Men då tror jag att det är mer att båda är offentliga.
Mm.
Precis, jag tycker det är en helt annan grej med när Marianne var med i Föräldrarna. Där känns det såklart för mig att man söker Edvin för att det är en kul...
Mm.
Det var en kul scen. Känslosam scen förvisso, men det var en kul scen i programmet.
Mm.
Det var inte så mycket kritik.
Nej,
det var väl...
Edvin är en av våra absolut kändaste. Och hon var en av de mest tongivande deltagarna i programmet. Så där känns det inte alls lika knepigt.
Nej.
Men det kommer ju fortfarande ner till offentlig eller inte. Eller person som har en nära anhörig som är offentlig. Så ska man ju inte skriva vikthånande kommentarer eller kommentarer som kan tolkas som det ändå.
Mm.
Så jag tycker inte det är någon knäckfråga i det heller riktigt.
Men och var skulle gränsen gå kan man också tänka, till exempel om en förälder har politiska åsikter åt något håll som inte stämmer överens med vad barnet har. Har den inte rätt att skriva eller tycka och tänka om det då? Det finns ju vissa ämnen som är svåra att balansera i det.
Ja, jag tänker så här, alltså man får absolut vara edgy på internet. Alltså I'm all for generellt. Men man får ju aldrig hata. Oavsett,
nej.
Det är väl där gränsen går.
Ja, håller helt med.
Jag vet inte om det här var hat heller. Det är snårigt som sagt. Mm. Men det är ju en tvivelaktig kommentar i alla fall.
Mm. Hur är liksom era föräldrar på sociala medier?
Nu ska jag göra en confession.
Ja.
Min pappa har haft en tendens att dela väldigt mycket på Facebook. Alltså så här, lite roliga klipp och lite citat och hej och hå.
Pappor på Facebook, det är alltid bra.
Alltså en klassisk pappa på Facebook.
Jag blir stressad bara du säger det här imorgon.
Så när jag var typ 13-14 år, då skämdes jag så mycket, vilket också är konstigt. Jag bara, han får väl göra vad han vill.
Mm.
Men jag bara, men gud vad du ska dela och hålla på. Så då gick jag in i hemlighet på hans Facebook.
Nej.
Och satte in dela endast privat.
Nej!
Så han fortsatte dela, men det var ingen som såg grejerna.
Nej, men herregud!
Det här avslöjar jag nu.
Alltså, God's
det här
work.
Har jag aldrig berättat. Och, gud, men sen då när jag blev lite äldre så var jag så här, men gud, just det där. Ja. Då fick jag ju vara så, pappa följde din telefon. Nej, och så fick jag ta bort det.
Det pågick i flera år alltså.
Två i alla fall.
Ja. Hur kan han inte märka det här? Tänkte han inte på att ingen kommenterade och ingen
han gjorde det inte för liksom
han
engagemanget.
Han gjorde inte för den sakens skull, utan nej, det var så här systematiskt. Han använde det som Twitter typ. Och jag bara, ja, Facebook fungerar inte så.
Nej.
Du kan sluta dela de här grejerna.
Gud vad roligt ändå.
Nej, jag tror, alltså, det värsta min mamma gör är att hon lägger upp såna här, ni vet, mammabilder. Ja. Alltså någon som halvblundar på en bild, ja, som är riktigt dåligt tagen.
Alltså på dig eller?
På alla, på, ja, mig, på alla som har tänkt såhär, men mamma, du kunde väl valt en bättre bild.
Och så taggar de en så alla ens vänner ser det. Det är fruktansvärt.
Min mamma tycker jag är väldigt duktig på sociala medier. Hon lägger aldrig upp något liksom konstigt. Pappa däremot är alltså som en typisk Facebook-mamma. Mm. Han lägger ju upp allt. Alltså när vi är på semester, då är det ju bilder också när jag blundar, när jag sitter i någon jättekonstig ställning i bikini, när jag är i någon bar, alltså så här, och har någon jättekonstig min. Mm. Och jag tänker, men alltså, tittar inte du på bilderna?
Mm. Men samtidigt är det inte lite fint att föräldrar kan titta på sådana bilder och tänka, ja, åh vad fint mitt, gud, barn, vilken fin bild på mitt barn. Det här ska, då ser upp, inte det här när man halvblundar eller håret är åt helt fel håll eller något sitter snett i klädsel. De bara rätt ut.
Mm. Känner ni att föräldrar liksom borde gå en sociala medieskola?
Ja.
Mm. Gud, det är som så här, seniorkurs, ja, så fungerar internet.
Alltså verkligen, ett litet körkort får man ta innan, ja, man ber sig ut.
Men min mamma brukar, hon är ganska duktig på frågan då. Hon vill hänga med. Ja. Så hon är väldigt duktig på att hon har TikTok och Snapchat och vill hänga med. Och det tycker jag ändå är bra.
Mm. Ja, jag tycker ändå min mamma har blivit bra. Alltså hon gör sina fina collage och ja, det är gulligt och mysigt.
Hej mammorna!
Men jag vill ju bara säga att ja, det är också gränslöst av mig att bara gå in och hijacka min pappas Facebook.
Ja, fast jag förstår det.
Ja, och det var ju under tonåren när, ja, jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Idag, alltså jag bryr mig faktiskt inte, nej, vad de lägger ut.
Absolut att man någon gång har tänkt, Vad är det här? Ja. Vad är det jag tittar på? Men man skäms ju inte på det sättet som man kanske gjorde för några år sedan.
Nej.
Eller vad känner ni? Skäms ni någon gång nu idag över vad föräldrarna lägger ut?
Alltså jag brukar vara ganska noga med min mamma och säga att du lägger inte ut någon bild på mig om inte jag har sett fått se den innan.
För du har sagt det?
Ja, eller snälla gör inte det.
Nej.
Är du ens så, nej då, det är bara för minnet. Sen kanske det dyker upp ett foto ändå. Så kan det vara.
Ja.
Jag tycker de blir bättre också. Alltså, ja, som sagt, min mamma har tagit reda på hur man gör bra collage. Gud, ja, vad svårt. Men
ja, men alltså, det är väl fantastiskt alltså, på sitt sätt.
Ja, det är det ju.
Jag kan ändå tycka att det är väldigt skärmigt med föräldrar på sociala medier. Så länge de sköter sig. Inget tokigt. Man får ändå förstå att alltså, det du lägger ut på sociala medier, det är ju på något sätt offentligt. Liksom. Ja.
Gud, nu hör jag min mammas röst i huvudet. Ja. Hon lyssnar på det.
Jaha, nu har du pratat om mig också. Det är Rocksta Krog och det är da-da-da-da och nu är det det här.
Alltså, du vet. Jag får ju efter varje avsnitt en lång jävla, jaha, du sa så när hon kommenterar vad jag har sagt.
Vet du vad? Din mamma lyssnar i alla fall på podden.
Om min mamma lyssnar på det här hoppas jag att du blir nöjd över att jag sa att du var duktig.
Ja, och jag vill, vet du vad? Jag vill revidera mitt svar. Jag tycker min mamma är bra på Instagram. Jag tycker faktiskt det. Alltså,
min mamma är bättre.
Ja, okej.
Okay. Okay. Alltså, din mamma.
Och din mamma är ju en ikon som också lyssnar på podden.
Alltså mamma, ifall du hör det här, the biggest icon out there.
Yes.
Nej, men så här, föräldrar på sociala medier, det kanske inte alltid är en bra idé. Men de får gärna fortsätta så länge de bara sprider kärlek.
Ja, får jag bara säga någonting om Irma Lettosala, eller vad fan de heter i efternamn. När du sa, många mammor har blivit kända. Det enda jag hörde när du sa Irma, det var Sälta.
Vad var det?
För mig är det så hon blir känd. Sälta. Sälta.
Det här tänker du på.
Ja, för mig är det här the biggest moment med Irma.
Sälta.
Och mamma, sälta. Ja, förlåt, jag tyckte det var jättekul. Men ingen här tycker det är roligt. Gå vidare.
Ni vill inte avsluta. Jag vill inte heller sluta den här
podden. Du bara, jag vill gå härifrån.
Alltså låt mig gå ut från poddstudion. Men jag tänker att vi ska prata lite framåt i nöjesvärlden. Vad är det som händer? Vad har vi som väntar? Jag kan inte komma på något annat än att alla program bara wrap it up. Alltså vi har Robinson-final, Race Across the World. Det är bara jag som kollar på det.
Oh.
Och sen har vi ju då alltså årets bombnedslag. körslaget drar igång på lördag.
Jag är fan taggad på det.
Det är det.
I'm coming out.
Ja, jag kommer ju absolut titta. Men...
jag älskade körslaget när det var stort.
Ja. Har ni något annat ni ser fram emot kommande vecka?
Julen. Ja, men, julen. Alltså rakt av julen.
Tredje advent.
Lucia.
Ja, det är faktiskt Lucia.
Det är ju Siva Malmqvist som är på agendan här framåt, kan man säga.
Hon är ju det. Fina, fina Siv.
Men det är lite lugnt i nöjesvärlden. Men det brukar vara det så här runt i
och det december. Tycker jag är bra att vi lugnar ner oss lite.
Ja, vi behöver lite lugn innan julstressen.
Ja. Jag tror att du säger innan Mello drar igång.
Ja, det också.
Ja, och alla influencers åker väl iväg till Bali för att hitta sig själva eller till Alperna, inte vet jag. Men tack Stina och Emanuel, vilken fröjd det har varit att få podda med er.
Tack Annie.
Ja men tack och förlåt, men poddlyssnarna behöver inte vara oroliga. Nästa vecka är Nathalie Demirian tillbaka i sitt esse som programledare för den här kära, kära podden.
Och hon kommer vara så brunbränd och härlig och utvilad. Inte så de här torra snöskorna.
Men jag heter Annie Månsson och vi är tillbaka nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.